då tränar man inte tålamod, så ADHD-symptomen ökar ju för att hjärnan tränar inte på, alltså den lobotomeras.
Att barnen har faktiskt tappat finmotoriken otroligt mycket, man lyfter inte lika mycket, man lyfter inte lika mycket. Alltså på egen bevåg, tänker jag. Förut ville ju barnen det själva.
Ja, men ja. Just här, förstår det här missmatchsjukdom. Alltså ju längre ifrån vårt ursprung kommer, desto fler problem utvecklas.
Hur skitigt och lortigt är vi vana vid egentligen? Alltså det finns ju en överväldning också där. Om vi utsätts i små mängder så blir vi mer resistenta när det väl skiter sig. Man pratar om den här generationen som är född under corona. Hej Jessica.
Hej, hur är det?
Bra, vi satt ju och pratade lite grann om allt möjligt här lite innan när jag höll på att surfa fram mina minnesanteckningar. Men vi har ju bland annat varit lite så här irriterade över elpriserna nu. Och jämförde lite förra året när det var valår. Man blev utlovad elstöd för det var så höga priser på el. Och så tittar man i år och så fick man det här elstödet. Men så tittar man på det i år så är det ju inte lägre elpriser. Men det är ju ingen som länge pratar om någon elstöd överhuvudtaget. Och så sa ju du så här, men varför höjer de skatten? För de höjde ju jättemycket. Och så bara, jättekonstig situation.
Men hela elmarknaden har ju spårat. Alltså, verkligen spårat. Mm, mm. Och det är också så här, de gör ju vad de vill. Och det går typ inte att kontrollera heller. De kan ju bara så här. Alltså det känns så jäkla, det känns verkligen som Ryssland, förlåt.
men alltså de suger musten ur konsumenterna. Och el är ju någonting som man är jävligt, alltså man är ju beroende av det. Det går inte att kompromissa bort det på något sätt. Man kan inte ha så mycket alternativa sätt att värma upp. Alltså man kan ju visserligen elda ved. Men
det är ju inte så miljövänligt och det kostar ju också. Sen är det också så här, det är ju så komiskt att så här, varenda vinter när man behöver mer ström. Då bara, oj, nu gick en kärnreaktor gick sönder här. Man bara, eller hur? Jag tror typ att de stänger av dem. Alltså jag är så konspiratorisk med elbolagen. Alltså så här, det kan inte vara en slump att det alltid, när det är som kallast, att alla reaktorer går sönder. Eller när liksom att så här, nu har det varit en väldigt torr sommar här. Så här, man bara, det har regnat hela sommaren. Och bara, nej, det finns inget vatten i Norrland. Så här, man bara, fast det har regnat hela sommaren typ.
Nej, men det är jättekonstigt. Och det är, alltså egentligen är det också konstigt hur man skulle kunna komma undan med något sånt i Sverige. För att vi är ju väldigt så här, bla bla bla.
Ja, men att ingen protesterar.
Hur
protesterar man mot det här? Jag är ju liksom fascinerad att ingen, och då säger varför gör ingen annan någonting? Men att det är liksom att ingen.
Vem ska göra det?
Du och jag, alla liksom.
Ja, men det är, nej, men jag säger det, vem ska göra det? Det jag är förvånad över, det är att inga journalister har gaddat ihop sig.
Nej.
Så jag förstår inte, så, liksom, det känns som att Mello typ och Ryssland har tagit upp all tid i media och så skiter vi i elpriserna. För nu är folk så mätt på det liksom. Men det, å andra sidan, varför höjer vi inte debatten?
Det är också det? Som förseningsavgiften för trängselskatten så här på 500 spänn. När du kan ha en försenad.
Jag är så irriterad.
Ja, men du kan ha en trängselavgift på 15 kronor till exempel. Sen när är liksom det okej med en förseningsavgift som är liksom 1000%? Och det är ingen som säger det här om någonting om det heller. Så här, det är tydligen okej. Men.
Och vet du, alltså jag har ju åkt till Stockholm några gånger. Och jag har det här på autogiro. Men sen så var det så. Det ligger på ett annat konto. Och det konto hade inte fått påfyllning från lönen. Och så drogs inte den avgiften. Och de jävlarna, alltså 500 spänn på 23 kronor. Jag var så snopen. Ja. Alltså det var så.
Man var så arg. Och också så här att. Att det är rimligt att de får ta så mycket betalt. Alltså det är helt sjukt.
Och liksom så här, hur protesterar man mot det? Då måste man ju typ. Det måste vara en jätte. Man har inte råd att protestera kring det. För man kan inte samla så mycket liksom, leverage som privatperson? Vad ska man skapa, parti eller en hemsida? Hur?
Samtidigt.
Liksom, man måste typ så här, gå ut på T-centralen och börja bränna suptunnor eller någonting med plakat.
Samtidigt kan ju folk säga, liksom. Åh, de här sms-låneföretagen är så hemskt. De måste man ju åtminstone söka upp och godkänna att de tar så höga räntor. Men vad tar de? 19%?
Ja, där har man ju liksom eget ansvar.
Ja, och de tar 19%. Och det är ju så hemskt. Man bara, det här är typ så här 1500% straff liksom.
Och jag ringde dem och jag bara och tydligen var inte jag den första. Och de bara, nej men det är bara, du kan det här bara överklaga hos Skatteverket. Jag bara, jo tjena, vad ska jag säga?
Hej.
Alltså det man känner sig så maktlös.
Och alla de här myndigheterna som man bara, hallå.
Nej, men det är fruktansvärt. Ja, nej, nu har vi kräkts lite på våra myndigheter. Och det är dags att säga varmt välkomna till Ansvarspodden.
Det är det också så här, så fort man får insikt i myndigheter, hur de jobbar och hur trångsynt det är och så här, så blir man ju så här, herregud, att våra skattepengar går till all den här onödiga byråkratin. Alltså det är så skrämmande hur dåligt allting funkar hela tiden.
Ja, men det är lite som kommunalskola också. Det är jättekonstigt.
Tala inte om vinster i välfärden, tala om svinnet i kommunal verksamhet.
Ja, gud ja, absolut. Och också det här med inkompetenta män och kvinnor på vissa positioner. Så liksom det känns som att de senaste 20 åren, alltså vi har tappat så mycket kompetens inom myndigheterna, inom staten överhuvudtaget.
Verkligen.
Det är
fruktansvärt. Ja, usch.
Ah, men på tal om det, men också inte på tal om det. Förra veckan så pratade vi om mitokondrier. Om mitokondriernas roll i kroppen. Och jag har varit inne och förnulat lite på det där och tänkt lite kring det. Och sen så, jag har ju förstått det som att varje cell också kan öka mängden av mitokondrier. Så här efterhand har jag förstått hur själva mekanismen på, liksom, fungerar. Och det är jätteintressant hur den här frågan om energi i kroppen kan också ses som den primära överlevnadsfrågan. Alltså många pratar om att sprida gener som är så här, meningen med livet eller överlevnad och så vidare. Men vi har ju lyssnat på en professor från Harvard som har pratat lite grann om hur hela liksom, evolutionära utvecklingen kan ses just utifrån att kroppen vill skapa och göra av sig med energi. Det är det enda det handlar om.
Ja, men precis.
Att energin är det som styr.
Hans forskning rör sig kring fysisk aktivitet och utveckling, eller evolutionen. Daniel Lieberman heter han.
Precis. Och det är ju intressant för liksom självaste tesen i det här är ju att en bekväm livsstil, den hjälper dig mer än vad den hjälper dig. Och anledningen till det är ju att kroppen slutar kämpa för att bli av med energi. Eller för att utsöndra energi. Och den stänger av delar som man inte använder. Därför att används det inte, då sparar kroppen energi. Vilket gör att vissa muskler och andra funktioner slutar helt enkelt att finnas där, man drar in, hjärnan drar in på dem, vilket leder till massa sjukdomar och En livsstil som inte nödvändigtvis leder till en förbättrad livskvalitet trots att vår levnadsstandard har ökat.
Mm. Precis.
Och,
jo, men vi håller ju på att lobotomera oss själva. Det pratar jag jättemycket med precis nu med mina gymnasieelever liksom pratat om hjärnan och hur viktigt det är att aktivera hjärnan och verkligen använda den. För att annars så kommer man lobotomera sig själv. För att om man inte använder det så tappar man det.
Mm. Vi pratar också till exempel om finmotoriken mycket på skolor just nu. Att barnen har faktiskt tappat finmotoriken otroligt mycket. Man pysslar inte lika mycket, man ritar inte lika mycket.
Mm.
Alltså på egen bevåg, tänker jag. Mm. Förut ville ju barnen det själva.
Mm.
Och nu märker framförallt sysslighetslärare att det är en helt annan kaliber på eleverna.
Mm.
Och många klarar inte av att trä en nål.
Nej.
Och saxarbetet har gått ner jättemycket. Man är inte lika finurlig med saxen längre. Inte lika duktig på det.
Nej.
Allting liksom. Och det är ju också en del av det han pratar om. Han pratar om någonting som heter mismatch diseases. Det vill säga sjukdomar som tillkommer på grund av att man är i fel miljö. Och det är ju en sån faktor som till exempel att finmotoriken hos barn har gått ner sig därför att man utsätter inte dem för det här pilliga arbetet längre.
Nej, och då tränar man inte tålamod, så ADHD-symptomen ökar ju för att hjärnan tränar inte på, alltså den lobotomeras.
Nej, men man förlorar grit, man förlorar uthållighet, precis som du säger. Ens hjärna tränar inte de funktionerna, allting ska hända nu. Det är väldigt en kultur av likes och liksom ständig dopamin. Så man har ju pratat om dopamin fast i en annan podd. Och det han pratar om också. Att innan vi blev. När vi fortfarande var nomader. Så rörde vi på oss jättemycket. Och maten fanns inte lika mycket i överflöd. Och det första han faktiskt tar upp där. Det är olika typer av kost. För att vegetarianer och veganer hävdar framförallt människor inte till. För att de behöver inte äta kött då. Att vi är framförallt vegetarianer människor. Men det menar han ju faktiskt inte är sant. Att människor är en av de få arter som är allätare. Och vi är faktiskt utvecklade som allätare. Vi ska kunna klara av en bred kostvariation.
Ja. Och,
och det är framförallt det.
Fortsätt du.
Nej, det är ingen fara. Det är framförallt det som har gjort att vi har överlevt som art.
Mm.
Och att vi kan även utvinna energi från olika former av kost.
Mm. Precis. Och det där är ju också, vi är inte gjorda för att vara vegetarianer. Och våra kroppar är inte optimala under en vegetariansk diet. Sen så är det ju individuellt också förstås. Men det finns vissa aminosyror som psyket framförallt behöver. Som inte går att få i sig på annat sätt. Sen så kan man ju funka till 85% optimalt. Och de flesta av oss känner ingen skillnad. Och absolut om man vill vara vegetarian av liksom etiska skäl. Så ska man ju vara det. Men det där är ju en av vårt matsmältningssystem. Skulle inte se ut som det gör. Om det var meningen att vi skulle vara vegetarianer.
Man måste vara varse om att det kan leda till, beroende på ens anlag, kan leda till problem.
Gud,
bland
verkligen.
Annat då, i många fall ökad psykisk ohälsa. Det är inte någonting som han tar upp, men det är ju, man har ju sett en korrelation mellan de som inte äter kött och brister i D-vitamin.
Ja, det finns jättemycket forskning på det. Att depressioner är mer representerat bland vegetarianer och framförallt veganer.
Mm, precis. Så kött är ju någonting som vi måste äta. Och vi har ju levt som samlare och jägare majoriteten av vår tid. Så som vi är som art nu, så rent fysiskt. Vilket också gör att vår kropp är på något sätt. Det har vi också beskaffat. Det har vi också pratat om. Den är ju beskaffad för att vara i mer rörelse än vad vi är nu. Så att allting som gör att du har det bekvämt. Gör ju egentligen att din kropp tappade styrka. De pratade lite grann om att sitta och sitta och leisure, liksom att man latchar och softar. Och då uttas vikten upp av att om man sitter vid andra tillfälle än när man vilar, alltså aktiv vila då, då är det fel form av tillvaro. Man ska vara i rörelse, och man behöver inte vara i rörelse hela tiden, men minst en gång per timme ska man upp och röra på sig. En gång per halvtimme liksom upp och röra på sig, för att kroppen ska hela tiden få den här boosten av energi och sätta sig igång hela tiden. Och han tar vissa stammar också som har en sittande kultur. Man sitter mycket kring elden, men då pratar han ju om att även de stammar som sitter mycket kring elden, dels så sitter de i en ställning av ett hukande barn, liksom brett med höfter, och man står halvsitter liksom på sina fötter. Och dels så pratar han också om att även om de sitter ner så är det så mycket rörelse. Man måste alltid ta hand om något barn, man måste alltid fixa till någonting. Så de liksom, ja, de lever nära marken, men de sitter inte på samma sätt som vi gör på kontoret.
Nej, precis. Nej, och han pratar ju också om, som du säger, där evolutionära anpassningarna, och att han pratar också om det här att uppfattningen om att människor skulle vara svaga eller så evolutionärt motsäger han. Mm. Men jag vet inte riktigt, jag uppfattar inte riktigt att det är den allmänna åsikten på något vis. Alltså jag tycker det verkar som vi och råttorna är väl de som är liksom mest anpassningsbara och starka. Men framförallt att vi har ju extremt bra det här med att vi svettas och hur vi andas och sådär. Och även att våran storlek på hjärnan ökade när vi började jaga och började äta kött. Det var ju då vi började bli intelligenta. Så att där har du ju också en sån.
Precis, och det har ju framförallt att göra med sammansättningen av de komplexa aminosyror som finns i köttet. Och vi har kunnat utvinna energi på ett helt annat sätt ur köttet än vad vi kan göra ur andra växter som är mer sockerbaserade och kolhydratsbaserade. Så att, men det jag menar på att vi är svaga som art. Jag tror att det han pratar om lite grann om djur som jagar, björnar och andra jägare. Liksom. Vi är inte lika snabba, vi är inte lika starka som många arter och så vidare. Men å andra sidan pratar han ju också om att uthållighetsmässigt så kan ju ingen springa som en människa. Ingen är ju lika uthållig som en människa. Det är ju, en människa kan ju ta den längsta distansen av alla djur. Liksom.
Ja, men det är ju för att vi inte är så snabba. Men vi tröttar ju ut våra byten istället.
Ja, och när man pratar om dagens livsstil, för jag har ju hela tiden varit, inte nödvändigtvis jag, men jag har ju liksom kunnat verkligen relatera kring det här att vi lever i fel miljö för den arten som vi egentligen är. Så pratar han ju bland annat också om att en bekväm stol gör ju att man slappnar av och ens ryggmuskler blir inte lika uthålliga. Bekväma skor med mycket stöddämpning till exempel förstör ju våra fötter.
Precis. Verkligen.
Och sådana bekvämligheter som vi har ansett som en högre standard i levnadsstandard har egentligen gjort att vi har fått väldigt många typer av benskörhet exempelvis som egentligen vi aldrig skulle få om vi inte hade fått de här bekvämare tillval i livet. Men och är samma sak med till exempel käke. Vi har ju fått en smalare käke, vilket gör att många barn får problem med bett. Och antalet barn som behöver ha tandställning har blivit mycket större också. Därför att de tuggar inte lika mycket som man gjorde för bara några generationer sedan. När man var tvungen att äta kött. Och när man var tvungen att äta oprocessad mat. Så den här utvecklingen av käke har också blivit har ju lett till att ja, vi har lika många tänder, men vi har inte lika mycket plats att ha dem på för att käket har blivit smalare.
Precis. Ja, det är mycket som inte är så toppen, om vi säger så.
Det som slog mig också, det var puberteten.
Mm.
Och därför att det här var faktiskt ingenting som jag någonsin har tänkt på. En kvinna förr i tiden när vi var samlare och jägare kunde liksom i snitt ha 9 mäns cyklar på hela livstid.
Mm-hmm.
Därför att majoriteten av tiden var man gravid eller ammande.
Mm-hmm. Ja, det är så. Ja. Fy.
Precis. Nu går vi igenom 50 olika menscyklar i genomsnitt per liv. Vilket gör bara? Att också vår... Alltså, vad säger du?
Bara?
Ja, genomsnitt.
Men shit. Alltså jag bara tänker så här, om du har typ 12 per år.
Mm.
Ja, så har du mens i liksom 30 år. Och så kanske du är gravid 2 år. Måste ju bli mer än 50.
Ja.
Det är mycket, mycket mer
än
50.
Jag vet inte, men...
Men däremot så har ju insulinet, alltså att barn äter, har alltså äter mer socker, har ju gjort att puberteten har ju gått ner i åldrarna. Alltså att, liksom, det är inte jätteovanligt att tjejer får mens vid liksom 12 års ålder nu. Det hände ju inte för 30 år sedan.
Nej.
Det var ju eller det är klart det hände, men det var ju sjukt ovanligt. De flesta fick ju så här 15 års ålder liksom.
Ja, vilket också förklarar ganska bra hur man ändå inte födde barn så tidigt. Alltså man födde ju barn visserligen tidigt, men just 16, 17, 18 års ålder. Man fick ju inte barn om man var 12, trots att man började få mens. Fast egentligen hade man ju lika gärna kunnat få det. För jag tror inte att det inte förekom tidiga samlag, utan det förekom ju. Men jag tänker också att åldern när man blev bortgift var i relation till menstruationen på ett helt annat sätt.
Mm. Ja, och sen så som sagt, man fick mens senare. Du får ju mens senare om du äter nyttigare på samma sätt. Som att äter du nyttigare så får du inte PMS-smärtor. Du får mindre mängd mens. Det är liksom inte den problematiken.
Precis. Och precis, man får inte förglömma att liksom hela menscykeln rubbar ju balansen, hormonbalansen i kroppen, därför att det är en förändring. Och kroppen måste hela tiden anpassa sig efter den förändringen, och det är en ganska energikrävande process. Vilket gör att väldigt mycket av vår energi går åt just till att anpassa sig efter den här ganska krävande hormonella utjämningen så. Vilket också har lett då till att kvinnor har fått demens tidigare.
Mm. Mm.
Och att man har ökat, bröstcancer har ökat väldigt mycket.
Mm.
Men vad göra? Okej, nu har vi sagt alla hemska saker som händer med oss. Ska vi vända på det här lite grann och se vad ska man göra då? Jo, men givetvis ska man tänka utifrån kost.
Mm.
Och... Att inte äta socker är ju någonting som vi redan konstaterat att ja, men socker är ingen bra. Men äta mat som innehåller mycket fiber. Så oprocessad mat. Mat som kommer från miljön med mindre steg mellan oss och produktionsprocess. Alltså ju kortare produktionsprocess desto bättre.
Mm.
Rik på fiber, rik på naturliga mineraler, rik på näring i maten. Det är en jätteviktig faktor.
Ja, och han pratar ju också, ja, men också det här att han pratar ju verkligen om cancer som en modern sjukdom, eller vad man ska säga, som beror på kost och fysisk inaktivitet och höga energimiljöer och sådär. Liksom, det är så komplext, men att det är otroligt livsstilsdrivet. Och att cancer påverkar både, liksom påverkas av både evolutionära faktorer och sen även livsstilsvanor. Så att det är ju super, super, super viktigt. Sen så tyckte jag det var intressant det här han tog upp om ryggsmärta.
Mm.
Just det här, våran stillasittande livsstil och så. Att, att ryggsmärta är liksom så här 90% av alla typ ont i ryggen. Och det beror på att man liksom använder kroppen fel. Så att, ja, men just det här, förstå det här mismatch-sjukdom. Alltså ju längre ifrån vårt ursprung kommer, desto fler problem och sjukdomar kommer vi utveckla. Och likadant det här med hygien. Han pratar ju det här med liksom att vi är för sterila miljöer. Det försvagar immunförsvaret. Och att också ta med sig ett visst mått av skepsis. När man möter saker. Även mot det här. Liksom, så här vad funkar, vad är rimligt att det funkar och inte. Så där, att man kan liksom tänka lite aktivt.
För att det här med bakterier och sånt, naturlig miljö för oss och hur skitigt och lortigt är vi vana vid egentligen. Alltså det finns ju en evolutionär poäng också där, att om vi utsätts i små mängder så blir vi mer resistenta när det väl skiter sig. Om man pratar om den här generationen som är född under corona, hur resistenta kommer de att vara mot någonting när man inte var i kontakt med någon? Man hade munskydd, det liksom, allt steriliserades innuendo. Jag tycker att den hysterin fortsätter ganska bra nu också.
Ja, och de kommer inte vara så resistenta. De är varken mentalt resistenta mot någonting. Eller. Men,
nej, de är...
Så att det är ju någonting som man verkligen behöver beakta.
Alltså jag vill ju verkligen, verkligen inte propagera för det sättet som jag... aktade under, som jag agerade på under corona. Men jag kan ju säga att jag sked ganska mycket i alla restriktioner. Jag säger inte att det är någonting
eller
att...
Inte, jag sked inte i det på andras bekostnad.
Nej, det var inte så att jag...
Men precis. Men man...
Nej, inte så att jag gick närmare människor eller på det sättet. Men jag kan säga att jag rörde mig i trafiken så mycket jag behövde röra mig i trafiken. Med hänsyn och liksom så. Mm. Jag använde inte mask. Nej. Jag gjorde faktiskt inte det.
Nej.
Och vi hade ju inte tvång på det i Sverige heller.
Nej, precis.
Och jag hade... Jag tvättade händerna oftare.
Mm.
Men jag hade inte den här sprithysterin.
Nej.
Och jag har varit sjuk i corona en gång. Och jag är inte vaccinerad.
Nej.
Och jag har ändå jobbat på skola.
Och jag blev också sjuk en gång. Och det blev, jag blev ju smittad av dig ju.
Ja, så kan det vara.
Uh-huh.
Ja, men just det, så men var det. Var ganska, ja, men det blev
jag
det.
Märkte det ju.
Ja, så, nej, så precis. Var... Och jag har varit sjuk en gång. Jag har inte vaccinerat mig.
Nej.
Jag har fortsatt att leva som jag gjort. Ja. Jag säger inte att jag inte tror på corona så, men jag måste ändå säga att jag tycker att det blev för hysteriskt och i slutändan gjorde det inte oss nytta.
Nej, men jag hade noll förtroende för hanteringen, så att alltså jag tyckte myndigheterna agerade så liksom
plantigt.
Ja, så att jag kände så här att i och med att de sa att de liksom de var så liksom så oödmjuka kring det. Och utsatte faktiskt folk också för annan fara. Man var så ensidigt, liksom, hade så ensidigt perspektiv. Och när man gick ut och sa att så här, det är ganska liten sannolikhet att lärare smittas. Då kände jag lite så här, men är du dum i huvudet eller? Alltså varför skulle vi inte smittas?
Ja, precis.
Och det sa man ju bara för att man ville att skolorna skulle vara öppna. Då hade det, tycker jag att det hade varit mer fair att bara säga så här, samhället funkar inte om vi stänger skolorna. Så vi bara vädjar till er. Att liksom, vi måste hålla dem öppna. Det hade varit mycket mer fair and square. Men säg inte att liksom så här,
nej.
Och då kände jag så här, okej, jag kan ju inte smittas tydligen. Så att det spelar ingen roll vad jag gör.
Nej. Så, precis. Och då, om jag inte kan smittas, då kan jag ju faktiskt vara ute i samhället, eller hur?
Ja.
För kan inte jag smittas, då kan inte jag smitta. Nej, men alltså, någonstans måste man ju... Nej, fruktansvärd hantering. Och jo, men för att återta det här samtalet då. Kan det vara så att vi inte blev lika illa behandlade av corona och lika utsatta för corona för att vi faktiskt har följt vissa av de här saker som han pratar om under längre tid i våra liv? Nu har ju du varit mycket mer hälsoinriktad i ditt liv än vad jag har, men icke desto mindre.
Nej, jag tror att jag gjorde egen research och vidtog åtgärder utifrån den researchen jag hittade och som liksom, och det tror jag räddade, eller inte räddade mig, men liksom jag tog tillskott som liksom forskning hade kommit fram till att det skulle hjälpa.
Precis, D-vitamin
Och kalium.
och med vad var det?
Och
Ja,
jag
precis.
lyssnade på folk som jag litade på. Bland annat den här brittiska läkaren.
Mm.
Som verkligen hade på fötter hela tiden i det han sa. Så att jag absolut följde ju restriktioner. Och anpassade mig så. Jag följde däremot inte svenska restriktioner. För de gav jag inte så mycket för.
Nej. Nej, utan att utsätta andra
Nej.
människor, givetvis. Men
Ja, nej, men
nej. Ja, så kan det vara. Men
så.
Kom ihåg din
Ja,
evolutionära
verkligen.
bakgrund. Rör på
Exakt.
skinkorna.
Exakt.
Move it.
Vi säger tack.
Yes.
Ja, men
vi avslutar väl här.
Tack och hej.
Tack och hej för denna vecka. Hej då. Thank you.